Välkommen till P3s amatördomstol. En alternativ domstol för dig som tycker det är segt med detaljer. Hej domstol, godtycklig rättvisa. I P3.
Idag sänder Hej domstol sitt specialprogram Hej TV. Med undertiteln Därför är TV bättre än radio.
Jag och Ola kommer att presentera 12 TV-minnen för er. Tagna från dumburkens historia. 12 stycken blev det, men vi måste punktera att vi ändå hade minst 12 TV-minnen till som inte fick plats. Ja. Och med det sagt så kan vi egentligen rulla igång det här programmet. Mm. Men du sa att du hade skrivit lite material till idag, Ola.
Ja, just det.
Som du ville dra i radio.
Precis. Dessutom. Jo, jag satt och skrev lite natt och det är lite bluriga.
Ska vi ta det lite snabbt?
Okej. Okay. Mm. Vad är grejen med TV? Jag menar, hur såg vardagsrummet ut innan TVn? Satt man i soffa runt ett tomt TV-bord eller? Skrattpaus. Och vad gjorde man på kvällarna? Satt man tysta och tittade in i väggen tills det blev dags att lägga sig? Skrattpaus. Nej, men ni förstår vad jag menar. Visst är det sjukt, eller hur? Eventuellt skrattpaus.
Okej.
Okay. Mm.
Det är lite stupmaterial.
Ja, just det. Stupmaterial. Mm. Jag kanske kör på brunnen i höst, vi får se. Ja.
Mm.
Sen har jag det där om fjärrkontrollen som funkar på människor, du vet. Va? Att man kan snabbspola frugan när hon har mensen eller att man trycker på mute-knappen när hon tjatar och sånt, va?
Mm.
Men jag strök det för jag tyckte det var lite kast, helt enkelt.
Jag vet inte om du noterar att du läste ut även ordet skrattpaus.
Ja, det är dumt, va? Jag vet inte, är det det? Jag tänkte som ett nytt grepp. Ibland blir det liksom roligt om man är konsekvent, men det är nog en skitidé. Eller?
Mm.
Ja, jag skiter jag det.
Jag tror du är något på spåren.
Ja, just det.
Skiter det. Har du mest uppmaterial som du vill ha innan vi går vidare?
Vänta, Lisa. Nej.
Hej domstols 12 TV-minnen. Plats nummer 10.
TV-serier med knäppa svenska namn.
Vi är inte de första som kommenterar detta, det vet vi. Men det är ju inte heller så att det här är ett dött fenomen. Det är ingenting som tillhör det förgångna, utan fortfarande envisas särskilt SVT och TV4, alltså de marksända kanalerna, med att ge anglosaxiska tv-serier vanvettiga svenska namn. På SVT just nu går den nya brittiska satirserien Thick of It, som på svenska naturligtvis har fått heta Trist herr minister. Och vad är grejen med detta? Jag undrar.
Ja. Jag tycker inte det är så konstigt. Alltså, alla vet att tv-publiken vill ha dåliga och idiotiska program. Därför försöker man locka publiken genom att ge bra program dåliga och idiotiska titlar. Så att vi därigenom ska tro att det är skitprogram och därför blir lockade att titta på det.
Okej, men vill inte de flesta människor ha bra och intelligenta program?
Ja, jag visste det fanns en hake med det resonemang. Okej, men du, jag tar tillbaka allt och hävdar motsatsen.
Okej. TV-serien Curb Your Enthusiasm av och med Larry David, Seinfelds skapare, gick på SVT så sent som nu igår natt under titeln Simma lugnt, Larry. Vilket ju är en utmärkt titel. Förutsatt att man är sopprot i serien Acke eller lever på 50-talet.
Hej domstol har funnit tv-serien Simma lugnt, Larry, skyldig. Straffet blir att döpa om serien till någonting bättre. TV-serien Simma lugnt, Larry ska istället heta Var inte så stressad när du simmar, Larry, eller Simma inte inom 2 timmar efter att du ätit, Larry, eller Om du simmar med familjen, tänk på att alltid hålla barnen under uppsikt. Bär alltid flytväst, Larry. Och du? Sprit och sjöfart går inte ihop, Larry.
Och vi ska säga det att Simma lugnt, Larry, är ju verkligen inget undantagsfall. TV4 valde bara här om året att kalla en av de absolut roligaste serierna som gjorts de sista åren, Arrested Development, för, hör och häpna, gott folk, sitt i era stolar, Firma, Ruffel och Bygg.
Som ju hade varit ett helt okej namn på en Åsa Nisse-film, eller så?
Precis, och vad vi undrar nu är ju varför man inte löper hela linan ut. Låt oss döpa om alla stora nyskapande amerikanska tv-serier så att de tilltalar gamla byfåna.
Six Feet Under får istället heta...
Firma Nöd och Död.
Sopranos kallar vi.
Firma Maffiga Maffian.
Fängelseserien Oz får istället heta...
Firma fängslande och hektiskt.
Och Lost kallar vi.
Firma far och flyg.
Och Seinfeld döper vi naturligtvis om till.
Babbla lugnt, Jerry.
Sex in the city kallar vi.
Knulla lugnt, Carrie.
Och gamla Ally McBeal med Calista Flockhart döper vi några år i efterhand om till.
Ät lite mer, Calista.
Ja, Ola Norén, det var det.
Ja, det var det klart. Gott jobb förresten.
Ja, tack själv. Utmärkt. Nöje att få samarbeta med han.
Ja, nej. Ska vi ta långhelg då?
Stockholmshelg menar du? Mm. Nu?
Ja.
Redan idag? Det är söndag idag.
Ja, men vad?
Veckan har ju inte ens börjat. Hur tidigt då?
Ja, men tycker du vi ska vänta tills efter sändningen?
Ja, vad är det? 16.32? Ja, men vad fan. En och en halv timme till kan vi stå ut.
Ja, okej.
Okay. Sen tar vi och slappar lite några dagar.
Hej, domstols poddradio.
Plats nummer 9. Carola i gäst hos Hagge.
Ja, det här kräver då en liten kortare... presentation för våra yngre lyssnare.
Va? Tror du inte folk känner till Carola?
Nej, men...
Ja. Det är den
tonen vi gillar. Nej, det kräver en kortare presentation för våra yngre lyssnare. Kanske också för de flesta av våra äldre lyssnare. Gäst hos Hagge, det var ett intervjuprogram på 80-talet som leddes av Hagge Geigert. Idag kanske mest känd som far till Joakim Geigert, som idag inte är så känd längre alls.
Och hur gick nu signaturen till Gäst hos Hagge?
Roligt att du frågar, Ola. Det gick så här. Na-na-na-na.
Nej.
Det var alltså Carola, då för tiden Häggqvist, sedermera Sörgård, gäst redan som 18-åring. Och när hon kommer till Gäst hos Hagge så uppstår vad man skulle kunna kalla en liten kulturkrock. Hagge, han var revyartist, kossör och göteborgare och alltså ganska van vid att skämta. Carola var 18, schlagerstjärna och extremt självupptagen och alltså inte lika van vid att skämta. Vad som händer är att Hagge plötsligt kommer in på i samtalet att Carola inte har något körkort.
Du har ingen körkort, du?
Nej, jag har faktiskt inte det ännu.
Nej.
Kanske när det här programmet sänds.
Nej, men innan det här programmet är slut, den här inspelningen.
Så har jag...
Du kan ju köra, va?
Kan du ge mig ett körkort?
Ja, det är inte omöjligt. Det är det vi ska prova nu.
Wow! Ja, ja men förresten, jag kan ingen teori.
Men det är det vi får se nu.
Därefter börjar Hagge förhöra Carola på olika vägmärken. Och det här tar lång tid, alltså. Och när de håller på med det här en god stund så avslutar Hagge med att ställa några teoretiska trafikfrågor.
Ska man använda blinkers när man boxerar?
Jag kan inte ha det på min bil, måste jag ha det på den bilen bak.
Ska man ha det på någon av dem?
Nej,
det är rätt.
Det vet
jag inte. Det är rätt. Va? Polis! Här kommer polisen. Får jag presentera, det är konstapel Kalén, va?
Ja,
vid Göteborgspolisen. Och här har du ditt körkort. Körkort för Carola Häggqvist utfärdat i Göteborg idag. Det ser ut sådär. Ja, gratulerar.
Det
gick bra, va?
Det gick jättebra. Men, så var det du som satt i sminken. Nej, men allvarligt talat, det är sant.
Ja,
nej,
men jag skulle ju inte visa upp det för ofta, förstås.
Nej, men jag måste gå hem och öva.
Ja, hon måste gå hem och öva. Det är alltså som det låter, Carola Häggqvist tror på riktigt att hon har fått ett körkort här av Hagge Geigert, den gamla
göteborgaren. Av någon som dessutom sminkar henne.
Precis, eftersom hon då har svarat, dessutom får man säga hjälpligt, på 10 frågor om vägmärken. Och, ja, och det här får väl för all del inte henne att framstå som någon presumtiv Nobelpristagare. Men ännu intressantare är nästan, om man tänker lite till, är att detta har passerat som tv-underhållning.
Mm. En gammal man håller upp olika vägskyltar för en ung schlagerstjärna som inte kan svara på dem. 1985 års syn på Prime Time TV Entertainment.
Men för är inte det lite konstigt?
Mm.
Varför låtsas Hagge Geigert att han kan utfärda körkort? Och varför har de faktiskt kallat dit en konstapel som gör entré ur publikhavet och vars enda insats är att räcka över det här falska körkortet?
Och dessutom är det ju fel redan från början. Det är inte polisen utan Vägverket som utfärdar körkortet.
Alltså, det är sant.
Det hade varit mycket mer korrekt om det var en Vägverket-byråkrat som kom in och lämnade över körkortet.
Nu är ju de lite svårare att identifiera än en polis i uniform. Ja, det är lite mer bildmässigt.
Så de hade liksom inte ens behövt kalla in en Vägverket-byråkrat, utan det hade räckt med att skicka in någon studioman på kostymavdelningen. Så får han välja ut någon lagom tråkig byråkratkavaj åt sig.
Och så låtsas han vara Vägverket-byråkrat.
Ja, precis. Sparar man pengar. Eller om man då vill ha lite proffsiga, ringa in någon skådis, typ Sven Walter eller något, som kunde göra då en veckas research på Vägverket och hitta då sin inre Vägverket-byråkrat och sen komma in på scenen och utfärda ett körkort.
Som Vägverket-byråkrat.
Nice.
Ja. Just det sista förslaget hade fallit lite på att några människor, kanske till och med Carola, skulle kunna känna igen Sven Walter.
Ja, okej. Okay. Man får ju sminka upp honom ordentligt med peruker och kanske bygga upp näsan i någon plastik. Det är, sånt kan ju inte jag liksom. Men...
Mm. Absolut, Ola Norén. Det är en idé. Det är en idé. En annan, nästan ännu bättre idé, det hade varit att låta bli hela inslaget.
Plats nummer 8.
Reklam för barn.
Ja, alltså inte reklam för barn, såklart. Alltså det är inte lätt kantstött dagisunge bortslumpas. Bättre begagnad 12-åring säljes till högstbjudande. Det är inte så.
Det ser ju mer som annonser. Alltså en barnreklam hade varit barn, köp idag barn i barnaffären.
Ja, vi är hemma där. Det är alltså inte det vi pratar om, utan det är reklam riktad till barn. Men det är så otympligt att säga.
Reklam riktad till barn är ju, som många säkert vet, helt förbjuden i svensk tv.
Helt förbjuden. Det står klart och tydligt i radio- och tv-lagen kapitel 7, paragraf 4. Jag läser citat. Reklam i en tv-sändning får inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år. Slutcitat.
Det lustiga är att man ändå kan sätta på TV3s barnprogram på morgonen och ändå se reklam riktat till barn.
Hur kan det då vara på detta viset? Har ingen skickat regelboken till TV3? Hade de inte adressen till trean? Svaret känner ni till. Den gamle matmissbrukaren Jan Stenbeck såg till att sända sina svenska program till sin svenska publik från London. Och då gäller inte svenska tv-regler.
Och heller inte vanlig anständighet.
Yippie! Hejsan. Jo, men jag tänkte fråga några frågor om tv. Brukar ni titta på tv?
Ja!
Vet ni vad reklam är för någonting?
Ja!
Vad är det då?
Spindelmannens grejer, och så visar de också ganska bra på reklam, och det tycker jag bäst om.
Varför tror ni att det finns reklam i tv?
Jo, för det är bra så man vet att det, vad det finns som man kan köpa, ja. Tycker jag också.
Vad anser ni om genusperspektivet i reklam riktat till barn?
Varför är som tårarna?
Vad anser ni om kapitel 7 och paragraf 4 i radio- och tv-lagen?
Min favoritfrukt är jordgubb och smultron.
Härligt. Tycker ni att mediebolagen har ett etiskt ansvar inför publiken?
Jag vet inte.
Jag har ju apelsinklämt.
Och jag har en.
Nej, jag har.
Tack så jättemycket för att ni ville vara med.
Hej då!
Plats nummer 7.
Jan Guillou i programmet Retroaktivt.
Idén till programmet Retroaktivt var lika enkel som genial. Programledaren Sven Melander lät en kändis åka tillbaka i tiden.
Ops, ej på riktigt, bara i fantasin.
Ja, och väl där ändra på ett skede i världshistorien.
Jag säger välkommen till författaren och journalisten Jan Guillou. 1973, och vem är du?
Då är jag mig själv, alltså det är den enda historia som jag har varit med om.
Var är vi när det här börjar? Är vi i södra Sverige?
Den 22 oktober 1973 i Lund, Ateneum, deras stora sal. Det är 1000 personer där.
Av allt man kan ändra på i historien, första andra världskriget, pesten, 11 september, attentatet, så valde Jan att ändra någonting som rörde honom själv. En liten detalj var det som rörande IB-affären som gjorde att han blev fängslad för spioneri 1973.
Men vad är det för intressant med det här då? Förutom att Jan inte valde att åka och träffa riddare Arn. Jo, det här.
Du greps sen på natten eller?
Greps i gryningen, bokstavligen talat i gryningen. Och jag såg på en soffa dessutom och vaknade av att det kommer 2 par mycket stora herrfötter. Jag väntar tills de är tillräckligt närma. Jag har strukit möjligheten att naken, jag sover naken, försöka hoppa ut genom fönstret som de gör på film.
Jan Guillou sover naken.
Och han erkänner det. I tv-sändning utan att skämmas. Satan, vilka obehagliga bilder man får. Usch. Och lyssna noga igen, gott folk. Hur Jan liksom försöker slarva över den här nakenmeningen så det blir bara liksom lite i förbifarten.
Jag har strukit möjligheten att naken, jag sover naken, försöka hoppa ut.
Alltså jag vet nu inget värre att tänka på än en Guillou sovandes utan kläder. Möjligtvis Guillou vaken utan kläder.
Men ja, vi får hoppas att han kollar med soffägaren först. Alltså innan han med brått mod drog av sig jeansen och gled ner mellan kuddarna på skinnklädseln.
Alltså om Gud är god så la han väl någon handduk eller någon pappsarvett under sig innan han somnade. Alltså, men frågan som alla ställer sig nu är väl varför Jan Guillou sover naken?
Det kan ju vara så att skinnsoffan känns lite som människohud. Mm. Och jag menar Jan är väl som vilken man som helst. Om du fattar vad jag menar.
Jag fattar vad du menar. Alltså, tänk om du är grannen mitt över gatan och du är på väg att gå och lägga dig, du är lite trött på oss att titta genom fönstret på andra sidan gatan och så ser du Jan Guillou klä av sig naken och lägga sig i fosterställning i en skinnsoffa. Huga.
Mm. Tänk om det var likadant när grabbarna på Fagerhult spelades in, att Jan drog av sig småbyxorna och kröp ner i Adamsdräkten framför brasan där ute i jaktstugan och efter kom väl då Per Lorentzon och Leif GW Persson iklädda endast Aquavera.
Uff, vi bryter där, så det kan ju vara barn som lyssnar. På plats 7 över Ola och Kalles tv-minnen, dagen då Jan Guillou erkände.
Jag sover naken.
Plats nummer 6.
När Kristoffer Lundström på Cobra pratar engelska.
Now you've seen something of a rebel against authority and you always had the urge to speak your mind. Going back through the years, any regrets? I mean, do you feel that you've said too much at some time?
Good afternoon, BBC Recruitment.
Yes, hello. My name is Christopher Lundström.
Mm-hmm.
Yes, I'm calling from Swedish television.
Mm-hmm.
Yes, I work with a show called Cobra. Perhaps you've seen the show?
No.
Oh, it's a TV program about culture.
Okay, and how can I help you?
Yes, yes. I was just wondering, since I can pronounce several English words very well, as you might have noticed, I was wondering...
Oh, hello. Hi, how can I help you?
Hello.
Hi.
I was wondering if I could apply for a job there at the BBC, since I can pronounce several words so correctly.
Right. Well, if you jump onto our website, there'll be a full listing of all jobs advertised.
I see, You know, I can pronounce even complicated words, such as encyclopedia or raspberry.
That's fantastic.
Yes, isn't it?
Very impressive.
I might add that I'm also quite handsome. You know, something for the older ladies. You know, I'm sort of greyish looks. Quite handsome, quite handsome, yes.
Oh,
yes.
That's fantastic. So would you like the website address?
And I might add also that the reason that I'm applying for a job, you know, in England,
mm-hmm.
is, well, partly because I can pronounce English words very well,
mm-hmm.
and that I'm handsome, but also because, you know, the public in Sweden are fed up with me. Yes.
I couldn't imagine why.
You couldn't? Oh, that's very nice of you. That's very nice of you.
Well, as I say, if you pop on, you'll see a full listing of all jobs. Okay?
Okay.
Okay, take care.
Well, tally-ho.
Okay.
I'll say, anyone for tennis?
Okay, thank you. Bye-bye.
Bye-bye.
Plats nummer 5.
Konstiga meningar som sagts av konstiga gubbar och gummor i tv.
Nu är det ju även på andra platser än nummer 5 som man kan få in den rubriken. Till exempel föra och föra igen. Men här har vi samlat ett potpourri av hejdomstolsfavoriterna.
Först och främst har vi det där svaret som Europe-gitarristen Key Marcello, eller Kjell Lövbom, gav till Lasse Holmqvist 1990. Lasses fråga var: vad tycker du, Key, om att kuska omkring och turnera?
På A ser vi cykel. På B ser vi termometer. Och C ser vi strävol.
Och apropå konstiga meningar sagda i tv, här kommer då Björn Skifs förklaring till Key Marcellos mening sagd 1990.
Ja. Kan du förklara det?
Ja, jag kan faktiskt förklara det.
Förklara detta, för detta måste vara hebreiska för de flesta.
Ja, alltså just vad han sa, det spelar ingen roll. Men, men alltså, Kalle Sändare är fortfarande efter alla dessa år stor idol bland rockmusiker och turnerande sällskap överhuvudtaget. Uh-huh. Och det där var helt i Kalles anda.
Ja, det förstår vi allihopa.
Det var en hyllning till Kalle.
Okay. Sen har vi då Jan Öyvind Svan i programmet Kvitt eller dubbelt 1987.
En mini-ubåt i form av en krokodil.
Och sen har vi tv-journalisten Ingela Agards samlade skratt från 80-talet. Och Ingela Agards samlade skratt från 90-talet. Och sist i potpourrit över konstiga saker som sagts av konstiga gubbar och gummor i tv har vi såklart Ingvar Oldsbergs minst sagt pinsamma harkling i På spåret december 2004.
Och här samma harkling i en nerpitchad version.
Plats nummer 4.
Olof Dahlbergs uttal av Al-Qaida.
När Al-Qaida etablerade sig som den coolaste terrororganisationen på jorden för några år sedan fick vi in en hel del åtal till oss på hejdomstol.
Inte från så många som störde sig på att de dödade oskyldiga människor eller gjorde det jobbigt att resa med flyg eller att de piskat upp muslimhatet i stora delar av västvärlden.
Utan framförallt för att så många uttalade deras namn fel.
Och i spetsen för alla felsägare gick den seriöse journalisten Olof Dahlberg på Dokument utifrån. Så här kunde det låta tv-hösten för 2 år sedan. Hör och häpna.
Förhöret med källan gav en intressant inblick i hur Al-Qaida planerar och genomför sina operationer. Han avslöjade också att Al-Qaida hade infiltrerat Sydostasien långt före den 11 september.
Detta kunde vi såklart inte tiga stilla om. Så Valle ringde en språkvetare för att ta reda på sanningen.
Med en sån språkvetare?
Jag undrar hur man uttalar det här namnet på den berömda terrororganisationen som Bin Laden är ledare för.
Ja, det är lite grann bakåt i strupen. Så det blir kaka. Inte ett g, men i alla fall lite grann bak i strupen blir kat.
Okej.
Okay. Ja, så det är inte ett k som du uttalar med tungan mot framtänderna. Utan det är ett som du uttalar där bak var du uttalar ett skånskt r.
Okej.
Okay. Ka. Och inte k, som det är liksom där framme med tungan mot gummen där borta vid framtänderna. Utan det är längre bak, så det är det ena. Och sen så det andra är att det inte regelmässigt är Qaida med ett A. Utan A. Det är ett A som är i apa, ja.
Och alltså Al-Qaida.
Qaida. På slutet så är det ett Ä mer. Som ett svenskt Ä, men inte Ä. Sådär, litet lätt Ä. Qaida. 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 Inte som ä, som i äta på svenska, utan som ett A på and. Mm. Det blir L, K, I, D. Och så ett Ä då, både på början och på slutet då. L, K, I, D. L, K, I, D.
L, K, I, D.
Och så är det tonvikt på K. L, K, I, D.
Ja, ja. Men du, då tackar jag så jättemycket för det här.
Okej. Okay.
Hej, hej.
Hej.
Och med den bevisningen kunde vi gå direkt till källan för brottet. Hej domstols Jesper Röndahl ringde upp en påtagligt nervös Olof Dahlberg på Dokument utifrån. Och så här lät det samtalet.
Dahlberg.
Hej, är det här Olof Dahlberg på Dokument utifrån?
Ja.
Vi fick in ett åtal mot dig att du uttalade Al-Qaida fel.
Ja.
Och så gjorde vi en förundersökning och kollade upp det här. Och det visade sig att du sa det nästan alldeles rätt.
Ja.
Men du sa det inte på pricken
hela
rätt.
Tiden. Okay.
Nej. Så att vi tänkte så här att ifall du har en minut över så kan vi ju gå igenom lite hur det ska uttalas enligt Arabiska institutionen.
Ja, okej.
Okay. Och lyssna noga nu så ska vi se.
Al-Qaida. Al-Qaida.
Al-Qaida.
Säger du det en gång?
Al-Qaida.
Ja, det är jättebra. För jag tror att det ska vara lite tjockare på något sätt.
Ja, just det. Al-Qaida.
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 Ja, det är jättebra, Olof. Tack så mycket ska du ha för att du vill vara med på den här lilla genomgången.
Tack, hej.
Hej. Hej, domstols 12 tv-minnen. Plats nummer 3.
P.
Som.
I.
Parnevik. Ja. Det här kräver kanske en liten bakgrund för våra yngre lyssnare.
Ja, just det.
Och återigen de flesta andra lyssnare. Alltså Bosse Parnevik är Sveriges, åtminstone enligt sig själv, genom tidernas bästa imitatör.
I början av 90-talet noterade Bosse Parnevik plötsligt att han fått alldeles för lite uppmärksamhet på sista tiden. Han lät därför köra igång tv-programmet P som i Parnevik.
Välkomna till det första programmet i serien P som i Parnevik. Det är ett program av Bosse Parnevik, med Bosse Parnevik, om Bosse Parnevik, kring Bosse Parnevik och framförallt för Bosse Parnevik. Första pris blir en litografi på massa av mina gubbar här. Och vi ska direkt på fråga nummer 1. Det vi söker en av mina gubbar, namnet på en av mina gubbar som jag har imiterat.
Och ni som tror att programledaren Parnevik skojar lite där, det gjorde han inte. Utan P som i Parnevik bestod av 8 tre kvarts långa tv-program som till 110% handlade om Bosse Parnevik.
Frågorna i tävlingsprogrammet P som i Parnevik handlar om olika gubbar Parnevik imiterat. Och de tävlande var olika gubbar Parnevik imiterat. Förutom vissa gubbar som Parnevik bara samarbetat med.
Och svarar man rätt på en fråga fick man ett P. Inte som i poäng, men väl som i Parnevik.
I första avsnittet var en av de tävlande Torbjörn Fälldin, den gamle centerledaren och statsministern, väldigt känd på sin tid. Och då hade Bosse Parnevik en enda fråga som han verkligen ville ha svar på.
Jag tänkte att när jag bjöd hit dig tänkte jag att jag har ju inte varit så väldigt snäll mot dig tycker jag. Jag har framtid som en stor riktig, ja nästan helknäpp. Har du inte blivit sur på det? Känns det inte, blir man inte sårad om du är utsatt för sådana här smädelser?
Ja, om det är så att du uppfattar mig.
Det var bra, det var bra, det var lite.
Och i samma avsnitt tävlade Ann-Louise Hansson, en sångerska som Bosse Parnevik jobbat ihop med. Och även henne ställde Bosse Parnevik en massa frågor till, som alla handlade om Bosse Parnevik.
Ann-Louise och jag, vi jobbade som jag sa på Oscars tillsammans. Jag läste någonstans att det är jag som har fått dig imiterat, stämmer det?
Jo, men det har vi pratat om många gånger. Vi borde grannar.
Ja, att vi pratade om att du skulle imitera, men att det var jag. Jag trodde du imiterade det innan vi träffades.
Nej. Jag provade första gången på dig och så tänkte jag, tycker han att det är bra han som är så bra, då törs jag fortsätta.
Mm? Och jag ljög och sa att det var bra.
Ja.
Parnevik.
Jag vet inte, Ola, men är det inte lite, alltså bara lite självgott att bara ställa frågor om sig själv?
Nej, det vet jag inte. Alltså Bosse Parnevik ställer ju inte bara frågor om Bosse Parnevik. Han frågar också sina gäster vad de tycker om Bosse Parnevik.
Precis, av någon anledning så tycker de bara gott om Bosse Parnevik.
Alltså man kan ju säga att det övergripande temat, om man ska samla det liksom bara på ett papper, va? För det här programmet, det var just Bosse Parnevik.
Ja, och inte bara temat utan också undertexten.
Och Kalle, varför inte egentligen? Alltså vem är bättre lämpad att göra ett program om Bosse Parnevik än Bosse Parnevik?
Absolut ingen. Förutsatt såklart att det finns någon som vill se ett program om Bosse Parnevik.
Precis, och jag vet i alla fall en man som väldigt, väldigt, väldigt gärna ville se ett program om Bosse Parnevik.
Du syftar på Bosse Parnevik?
Exakt.
Plats 2.
när Magdalena Forsberg sköt en gris.
På våren 2003 sände SVT showen Mera Magdalena, som handlar om äventyrssporter, och hade Magdalena Forsberg som programledare.
Jag vet Magdalena som tagit olika guldmedaljer i skidskytte och så. Mm.
Ja, och här i programmet så provar hon i 6 olika program olika sporter som fallskärmshoppning, skärmflyg och bergsklättring. Och i det avsnitt vi ska höra nu prövar hon äventyrssporten vildsvinsjakt.
Det vi hör här i första klippet är, förutom Magdalena, hennes instruktör, som är alldeles intill när hon kramar av skottet. Och lyssna nu noga, för de viskar.
Så.
Ett par gris i den åldern vi vill ha dem. Ett bra skott. Det är perfekt.
Grisen.
Visst är det gulligt när Magda säger...
Lilla grisen, lilla grisen, lilla grisen.
Fast om man nu tyckte den var så gullig, varför skjuter hon då en gevärskula in i kroppen på den lilla grisen?
Jo, men det får vi svar på om vi lyssnar vidare i programmet.
Sen så kom ju känslan att, oj, nu har jag dödat ett djur. Men så tänkte jag att det var ju ett djur, en skjutbar gris som skulle skjutas.
Det hör du själv, Ola. Mm. Det var en skjutbar gris som skulle skjutas.
Ja, just det.
För den typen av gris.
Hon tyckte ju först synd om grisen.
Ja, men sen inser hon att det är en skjutbar gris.
Ja, ja.
Det är ingen gris i mängden, utan det är en skjutbar gris. Och då är det lugnt, eftersom den ändå ska skjutas.
Har ni som lyssnar fler sporter Magdalena kan prova på om det blir en ny säsong, så kan ni väl mejla oss, eller ja, direkt till National Rifle Association.
Så.
Bara gris i den åldern vi vill ha dem. Ett bra skott. Det är perfekt.
Grisen.
Plats nummer 1.
Och inte det bästa, inte det sämsta, men väl det sista minnet är såklart.
Månlandningen 69!
1969 lyckades vårt broderfolk, amerikanerna, ta sig till månen och gå av och sätta ner en flagga och spela lite golf. Astronauten Neil Armstrong tog ett par steg som var ett litet steg för honom, men ett jättekliv för mänskligheten.
Och vi ska lyssna på hur det faktiskt lät när den svenska USA-korrespondenten Arne Thorén kommenterar Armstrong i direktsändning och hans månvandring.
Och det var det många som lyssnade i Sverige.
Ja, för fan. Alla satt framför tv- och radioapparaterna. Alltså direkt från rymden år 1969, Neil Armstrong och Arne Thorén.
Han står nu på månytan. Hans första replik var att han tog ett litet steg för människan. Och sen gjorde han något tillägg. One small step for man. Och vi får väl höra vad det... Men han hade ytterligare en del i repliken som jag inte kunde uppfatta.
Okej, men vi säger så här. Arne var ju väldigt, väldigt nära att uppfatta världens mest kända citat just när det yttrades. Men för lite grann på mållinjen kan man säga. Deppigt, Arne.
Deppigt, skitdeppigt. Han hade ungefär hälften. Ju.
Precis, men han var väldigt nära att höra hela.
Ja, kan man säga. Men han kollade ju säkert upp det här i efterhand.
Ja, för fan, han frågade väl någon senare. Vad var det han sa då?
Han hade väl någon kontakt på amerikanska ambassaden eller NASA. Något som kunde liksom läcka ut vad den här meningen var.
Absolut. Och det är såklart väldigt lätt för oss att stå och vara kaxig mot en jättegammal man som råkar få låg för öronen för 37 år sedan. För samtidigt så får man ju ändå erkänna att Arne Thorén var väldigt, väldigt nära den här världsomvälvande händelsen.
Alltså, för tänk ändå vad månlandningen och rymdforskningen har gett världen.
Puff.
Vi har varit på månen och spelat golf och satt ner en flagga. Och tack vare de här miljarderna dollar som det har kostat så har vi fått både teflonet och mikrovågsugnen på köpet.
Precis. Och tack vare månlandningen så har vi alla konspirationsteorier om att månlandningen inte gjordes.
Och tack vare månlandningen så har vi ju månsten, alltså olika bitar av sten från månen!
Precis. Ett litet steg för en man, ett stort steg för mänskligheten och en tillfällig vaxpropp hos USA-korrespondenten Arne Thorén.
Poddradio.
Idag har ni fått höra Hej Domstols specialprogram Hej TV, eller Därför TV är bättre än radio. Nästa månad kommer ett helt program om varför internet är bättre än radio. och i oktober ett program om varför dagstidningar är bättre än radio.
Ja, ni kan själva föreställa er fortsättningen. Hej domstolredaktionen, är nu för tiden åter en herrklubb bestående av Kalle Lind, Ola Norén, Jesper Röndahl och Valle Westersson. Gott folk, då är vi färdiga för idag. Då ska jag säga, auf Wiener Schnitzel! Nej, men varför sa jag det? Det är ju jättetöntigt.
Nej, men allvarligt talat, det är sant.
På A ser vi cykel. På B ser vi termometer.
Jag har strukit möjligheten att naken. Jag sover naken.
En mini-ubåt i form av en krokodil.
Hej, domstol. I program 3.